det var 400 dårlige gener som slått av, inkludert mange som var som påvirket kreft. Og så var det 45 eller annet positive beskyttende gener som slo seg på.
Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk och allt om diabetes. Titeln för dagens episod är diabetes och epigenetik. Och det ser vi fram emot att få prata mer tillsammans om. Men först, Justin. Jag sitter här tillsammans med Justin och mitt namn är Fredrik. Så Justin, vad pågår i ditt liv just nu?
Ja, så det här det första året vi har samlet birkesaft med sønnerne mine. Og det var gøy, men vi begynte alt for sent i løpet av året. Så jeg tror vi kommer til å få 2 eller 3 liter, jeg vet ikke. Men vi har samlet jo 15 liter nå. Og vi smakte den, men det var litt bittert, eller emmen, eller ja, det var ikke veldig hyggelig. Og barnet likte det ikke så veldig godt, så jeg sa til meg, så kanskje vi kan lage sirup i stedet for. Så yeah. jeg prøvde det i går. Og det var gøy, det tok lang tid, men når det ja, koker ned, og det begynner å bli mørkere, jeg hadde lest at det skal bli tjukkere også, men når den skjøller seg ned, skal det bli enda tjukkere. Ikke sant? Så jeg visste ikke hvor lenge jeg skal gå eller ikke. Så jeg bare sa, ok, den ser litt syk ut nå, så nå kan jeg stoppe. Men til slutt fikk jeg ikke bjørkesirup, jeg fikk bjørkekaramell, kanskje.
Aha.
Det var alt for syk. Ja, så det gikk ikke, men de var veldig glad for det likevel. Og vi ja, brukte den på toppen med amerikanske pannekaker. Det var bra. Ja, men litt rart, vanskelig, men gøy allikevel. Men hva med deg? Hva skjer i livet ditt?
Ja, noe som de siste månedene har vært veldig spennende, det er at jeg, tilsammen med min far, jeg har jo taget en master i manuell terapi, og det jeg har kvar å gjøre på den er min masteroppgave. Og der vil jeg gjøre, gjøre det med at spille inn rörelsen och trycket min far gör när han gör en manipulationsbehandling. Därför det är en av de behandlingar man gör som manuell terapeut. Och som det kan variera. Man har sett studier som visar att det är 1400% variation på det. Och där har det varit att teknologin inte har funnits på, som behövs egentligen för att göra det på ett bra sätt. Men nå i år så har vi precis fått trycksensor och rörelsesensorer som fungerar för det. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så han spelar in och jag sitter och analyserar och ser lite grann vad... Och det ska bli väldigt spännande då när jag ska få testa på samma person med då den här handsken och se vad är förskillen på när han gör en behandling och jag det. För jag vet i praktiken kan det vara stor förskäll för patienten, men nu kan jag få se egentligen vad är skillnaden.
Hur långt har det drev med den?
Alltså, vi begynte för det här för 5 år sedan, ja. Så det har varit en lång process. Mm-hmm. Mycket på grund av att teknologin inte funnits där, men nu finns den så det är väldigt spännande.
Nu landar den, ja, till slut. Men det är fantastiskt. Men nu kan vi kanske fokusera på diabetes. Så idag handlar det om genetik, gener och genetik. Men vad är gener? Har du peiling?
Ja, det jag fick lära mig på utdanningen och även i småskolan, det är ju att det är koden för att bygga vår kropp så att vi vet var finns en hjärna, var finns en hjärta, var finns olika saker, att det är en del av det. Men alltså koden för alla byggstenar, var ska de vara i kroppen, vad ska det vara för byggstenar. Det var den som förståelsen jag fick från utdanningen min.
Ja, så det är bara alla instruktionerna eller uppskrift till alla tingene vi tänker i cellerna, protein och ja, vad som helst, det är i dessa små en kod som du sa. Och kroppen förstår hur den läsa den koden och bygga den tränger. Så det är en tanke att ja, generna mina, de är där.
Mm.
Och det är bara en väg att köra på, för ja. Den bestämmer allt, inte sant? Så idag ska vi snacka lite om är det sant eller inte. Så där är det ett nytt ord, epigenetik. Har du hört den förr?
Ja. Det tycker jag är väldigt väldigt spännande inom hälsa just det, att det finns måter vad vi gör kan påverka vår genetik eller hur vi läser av genetiken. Så det tycker jag är väldigt spännande.
Så för exempel kanske min björkesaftexperiment. Alla instruktioner, alla brickorna var inne i saften, inte sant? Den har allt den tränger att vara vann. Vann, eller kunde den ha varit lys sirup eller mörk sirup eller kanske karamel eller blir det lagt, inte sant? Det är bara en koncept här att allt den trängte var där allerede. Men det som påverkar från utsidan, temperaturen, hur länge den kokar eller annat, visst den är allt för högt, ska den bränna, inte sant? Så det är epigenetik här. Kan vi ha en annan resultat med det samma uppskrift? Nej, matvaror, inte sant? För en kaka, eller muffins eller pannkaka, alla brukar ju vetemjöl och mjölk och ägg eller annat. Men våran, och hur mycket av vart så har vi en helt annan resultat, inte sant?
Ja.
Så det är epigenetics-koncepten.
Så menar du med det att vi kan ändra våra gener?
Egentligen nej. Generna, de är där, inte sant? 100% av generna mina är här, men kroppen bara slår på en del av dem. En annan del, de är stum. De har ingen påverkning, för de är av. Så generna ändrar sig inte, men hur man dessa generna kan uttryckas. Det är det vi snackar om. Så kan jag inte ändra generna mina, det är där. Men kan jag slå någon av som är dålig, kan jag slå någon på som är nödvändiga?
Ja.
Så med denna koncepten så må vi snacka om det du har läst lärt och vi önskar att förklara här. Vad kan ske? Vad kan påverka uttrycket av dessa generna? På en god måte eller en dålig måte.
Så du tänker det med just epigenetik, det vi får prata lite mer om det.
Ja. Så för exempel, de flesta har en tanke att det är inte sunt att röka. Varför inte? Kanske det är bäst. Husker du i de gamla dagarna, läggarna sa det var en recept här. Ja. Så må du röka för hälsan din. Men nu har vi lärt, det påverkas på en dålig måte. För den slår av gode beskyttende gener eller slår på dåliga kräft för exempel gener.
Främmande gener, ja.
Så är det andra livsstilsfaktorer som vi vet kan påverka vår genetisk uttryck?
Ja, om jag har förstått det rätt så har vi flera. Vi har ju kost och vad vi spiser. Jag har lärt om att det kan påverka. Vi har också ofta tar det över tid då med träning att vi kan i alla fall det ser ut som så. En studie som jag väldigt nyligen såg på var att om man tränade regelmässigt, de såg resultat 10-15 år senare efter studien var slut, så såg de fortfarande att det var resultat från den träningsperioden, även fast de ett på inte hade gjort så stor förskäll. Och det var väldigt intressant. Och det, för mig talar om att ja, men här de slog på något som sen har varit på slaget. Då. Eller försöker det kan finnas något annat. Men generellt, livsstil slår på och slår av. Men jag tror kosten är en av de stora så i det.
Det är många. Sövn, för exempel. Visst man har smärta eller annat. Det är vanskligt att sova, men det påverkar livet på en dålig måte. Men också generna, de må kompensera. De prövar sig, okej, men vi har inte det vi tränger, så vi ska hjälpa med att slå dessa gener på bara medeltid, temporarily. Så ska vi slå dem av när krisen är över. Men hvis vi fortsätter och fortsätter, de fortsätter att vara på påverkat på en dålig måte. Så det är många ting som du sa, kosthåll, sömn, för lite eller ja, inte för mycket motion, men för lite motion.
Muligens. Det för mig ofta men när man motionerar för mycket så har man i alla fall sett att man har sämre immunsystem eller immunförsvar. Mm. Så det kan ju vara någonting. Jag har inte hört någonting om det, men det skulle inte förvåna mig att för mycket kan finnas av träning också.
Ja. Men vi snackar ofta om dessa hälsonycklar. Ja, 8 ting, men det är många mer än bara 8. Många påverkar hjärnan, stress och andra ting. Gratitude.
Ja, att man är tacknämlig.
Ja, tacknämlighet. Det hjälper och immunsystemet också på en måte. Så dessa är viktiga, men vi har inte översikt för var och en ting som är påverkat av att laga en ändring eller optimalisering av livsstil på den måten eller annan måten. Men vi vet att det hjälper. Och ja. De flesta vet det. Det är sunnare. Vi vet inte varför, men det är sunnare att ta mer motion eller spisa sunnare. Men på i en stor grad är det många ting som sker på den grundläggande genetiska nivån som är grunden till resultatet.
Nej, och det jag minns när första gången jag hörde om epigenetik, det följde att det var väldigt, väldigt kraftfullt att vi kan ändra våra gener. För det tänker man att det kan, eller vi kan ändra vad våra gener gör med oss. Vi kan, men har du något konkret exempel för att göra det lättare att förstå? Något konkret exempel som vi faktiskt vet det här har gjorts och det här blev resultatet?
Ja, kanske det. Vi kan snacka om det den lite senare också, men den första gången jag hörde om det var med dessa genetisk ändret eller modifierade rötter. Ja, och de var de hade en genetisk ändring så de var fett eller överviktiga och så de var gula och de ska föda detsamma. Så små överviktiga babyer som växte upp och blev stora och överviktiga och gul i pelsen. Men då ändrade de kosthållet till dessa rötter som var vuxna. Men de såg detsamma ut. Men de födde normala, bruna, små, icke överviktiga babyer. Och det var wow! Så de tänkte att kanske livsstilen hade ändrat genetisk koden eller annat. Så de undersökte den. Men det var där fortsatt. Det var bara slått av.
Yeah.
Så det var den första gången jag hört om det. Men en annan studie med människor var en Dean Ornish i USA. Han hade en studie med prostatkräft. Och han hade en genetisk profil de vurderade för och efter. Och så hade en placebo-kontrollgruppe. Och de så vad skedde med dessa männen efter att de måtte gå ner i vikt med motion och kostholdsändringar. Och det var 400 dåliga gener som slått av, inkluderat många som var som påverkade kräft. Och så var det 45 eller annat positiva beskyttande gener som slog sig på. Det var väldigt fantastiskt att lära. Okej, bara dessa små ändringar. Ta mer motion, gå ner i vikt. Och så många gener som blev påverkade på en god, sund måte. Det var spännande.
Hur, det är något jag lurer på, jag vet inte om du har svar på, hur adaptivt är epigenetik? Alltså, hur snabbt får man en förskäl att det slås av och slås på? Jag har inte själv sett in i det, men har du någon gång sett på hur snabbt sker det här?
Ja, så det är avhängigt av många ting. Så hvis du är kanske närmare till att vara optimaliserat i livsstilen är det inte så lång tid, men hvis det är dåliga kan det ta mer tid att klättra upp stigen.
Okay.
Men de ändringar som sker i de dåligaste sakerna är största och fortast. Så det är lite vanskligt att
säga exakt.
Men på genomsnitt är det eller 3 uker som studien sier, vi kan måle at genene har endret seg. Mm. Mange kan være mye fortere enn det, men de pleier å ha et kort vindu. Mm. Men når vi tar en ny diet, kosthold, de ofte skal sjekke begynnelsen, midtpunkten, og 6 måneder senere, hvor sustainable.
Ja, hvor bærekraftig det er.
Bærekraftig, ja. Så de, men de vil ikke måle genet hver uke eller annet.
Nei, selvfølgelig ikke.
Det er litt vi spår, vi gjetter, men...
Men det er fantastiskt att alltså det må man bara trycka på att 3 uker och kunna få en alltså det är kraftfullt att på 3 uker kunna få en sån förändring.
Och vi vet inte vad gränsen är, så Ornish han studerade med i förhåll till kraft. Mm. Men det är många som påverkar övervikt och andra sjukdomar. Många har överlapp.
Ja.
Så de har styr med ett epigenetik som fokuserar på den eller den. Men det är inte bara hjälpsom att göra det Ornish gjorde och hjälpa med kräft. För det hjälper ju att sänka ner kolesterol och det hjälper ner med blodtryck och många ting.
Så vi pratar egentligen om att vi kan förvänta oss att det är lika stor positiv eller... liknande positiv påverkan på hjärt- och karlsjukdom och de generna som driver att man får den sjukdomen.
Så det är 400-500 gener som blir ändrat, men det är inte alla dessa bara för prostatkräft. Nej, det är mer bredare än det.
Vi har ju följt det här, eller vi brukar ju samarbeta med Diabetes and Done. Och du har valt ett klipp, kan du intressera lite gärna, vad förtäller det klippet om?
Ja, så det, jag tror att det var det jag har nämnt allerede, så han är kanske bättre att förklara. Men här, dessa agouti mice, det var en paradigm shift för mig. Mm. Det var, wow, det är inte bara konkret att du har genen. Det är dåligt och lycka till. Mm. Så det var spännande för mig. Så han kan förklara lite bättre den saken här.
Ja, så låt oss se på det klippet.
We can learn another epigenetic lesson from a story that I like to call the tale of the fat yellow mouse. These two mice look very different. One is obese, the other is lean. One is yellow, the other is brown. One is sick, the other is healthy. But believe it or not, these mice are genetically identical. How is this possible? Dr. Randy Jertl, a leading expert in the field of epigenetics, did a fascinating experiment on agouti mice. These laboratory mice are genetically bred to be obese. They are born with a yellow coat instead of a brown coat. These poor mice are genetically wired to gain weight rapidly and to develop diabetes, heart disease, and often cancer. They give birth to more agouti mice, and the cycle of disease continues. Because of his interest in epigenetics, Dr. Jertl decided to do an experiment on the agouti mice. He wanted to see what would happen when the mice were fed a special nutritional supplement in addition to their regular mouse chow. Imagine his surprise when the fat yellow mice soon began giving birth to lean, healthy brown-coated mice. These brown-coated offspring weren't at risk for the diseases of their parents. At first, Dr. Jertl and his team of researchers thought that the agouti gene had changed into offspring. However, testing revealed that the healthy brown mice had the exact same gene as their parents. It simply wasn't activated anymore. It had been switched off through diet.
Så vad var en av de centrala studierna? Du nämnde, så det var den här råttstudien som var den centrala. Mm-hmm. Så om du summerar förståelsen, du nämnde om att det var väldigt spännande, men om du summerar förståelsen av den centrala studien.
Ja, så det var inte bara mig som hade en paradigm shift. Det var lite för alla lägena som hade en ny tanke här eller ny möjligheter här. Alla måste gå tillbaka. Okej, jag lärde det i skolan, men är det sant? Mm. Ja. Så det var väldigt viktig i denna processen, grundläggande till, okej, det är kanske en annan faktor eller många faktorer här som vi har inte tänkt över.
Så forskare och läger, de ser att vi är så pass lik råttor i de här funktionerna att när de såg det här, wow, så tänker de att det här kan förändra hur jag ska tänka som läge, hur jag bör arbeta som läge.
Mm-hmm. Och ja, i tillägg, många av dessa forskare, de uppdagar den, men det tar lång tid för den blir normalt praktiserat med lägena. Så istället för att vänta och vänta, de måste förklara till många och säg här, vi tränger mer studier. Inte bara med dessa rötter, men människor. Och det skedde. Så folk tog upp saken och sa, nu ska vi undersöka en annan metod här så vi kan vara bättre läger. Och en stor förändring i medicinsk världen. Den medicinska världen.
Men bara lite nyfiken, så när du, för du har ju arbetat, speciellt när du var i USA, så arbetade du som läge. Hur upplevde du nu när personer fick höra det här? Vad tänker en patient som kommer och får höra det här?
Ja, de flesta kanske bryr sig inte.
Okej.
Okay. det är någon av dem som, wow, det var intressant, jag visste det inte. Men för de vanliga är det, okej, gener och ord jag har inte hört för, ikke sant? Men det är för många av dem en ny tanke. Och det är inte bara kämne. Jag kan påverka livet mitt, framtiden. Och det är viktigt. Så jag kan kanske nämna den till andra, förklara lite, hvis de ser intresserade ut, och så kan jag förklara mer. Men inte alla är så begeistrade. Åh, wow, den är spännande. Så, alla är försäljningar.
Ja. Nej, men det och det tror jag de flesta skönner, att det är insidan som är det viktigaste för i alla fall vår hälsa. Det kan ju vara utsidan, kan vara viktig för andra saker i livet, men är det hälsan, så att vad vi gör inte bara förändrar hur vi ser ut, men att det förändrar vilka risker och möjligheter vi har för ett hälsosamt liv. Och bara lite nyfiken, finns det ett slutdatum på när vi kan förändra våra gener? Alltså, kan vi göra det fortfarande när vi är 80?
Ja, så det är jag inte säkert på, men så länge man lever, kroppen ändrar och adapterar, och så en 99 år gammal man, det är möjligt att han ska ta mer motion och få fördelar, och vi vet det. Men att studera, är det gener som har påverkat av den, det har jag inte sett ännu. Men jag gettar att det är sånt. Men den som är kanske viktigast här är faktiskt den som handlar om hopp och motivation. Det är så viktigt, för många bara säger, nej, det är ingenting jag kan göra. Generna mina är dåliga. Mamma har sån och sån, pappa och så, jag ska få den. Nu har jag diagnosen. Det är bara det vägen den är. Men det är väldigt demotivering.
Ja, att det är icke-motiverande.
Ja. Så och få höra, men det jag gör kan påverka framtiden. Och det är väldigt viktigt. Särskilt med religion. Kan du tänka, hur kan religion hjälpa i en sak när folk har ingen hopp? Det är kanske vanskligt, men hvis vi har lite hopp, så kan vi se, vi kan be mer om det. Vi kan få stötta och löfte som kan hjälpa istället för bara ett mirakel. Det är bara ett mirakel, det är den enda ting som kan hjälpa, ikke sant? Så det är en god paradigm shift också som kan ske i det kristna livet också. Men allt är möjligt med Gud. Men nu kan jag säga att han har skapat en kropp som har den möjlighet allerede genom bara samarbeta.
Nej, det tror jag är väldigt kraftfullt det du säger där. Att vi har en Gud som har designat oss för att leva i den världen vi lever i. Han visste att det var virus. Jag tycker det är väldigt intressant. Alla de, alltså sex försäljiga i alla fall, försvarsmekanismer mot virus. Så när han skapade oss så fanns det inga virus. Man visste att vi skulle falla i synd. Han visste att det skulle komma virus. Och samma sak på när det gäller generna. På alla plan. Han visste att vi skulle leva i en värld fallen i synd. Och där vi skulle behöva en kropp som har motståndskraft för det vonda då, i som finns. Och det kan ju vara valg vi gör som är vonda för vår kropp. Många gånger är det ju sån. Det är inte bara utifrån sett, men det kan ju vara giftstoffer som aldrig var tanken att det ska finnas de giftstofferna som det finns idag och som påverkar oss. Så det förtäller för mig att det är en god Gud som verkligen bryr sig. Det är inte bara att han låter oss vara beroende av han så att vi må förvarting, för att inte bli psyk så må vi be för att inte, alltså, utan att han har skapat oss för att ha någon motståndskraft. Och det är en väldigt god gåva.
Så det var en hoppfullt budskap vi önskat att leverera till dere. Att generna, de är där. Men vi kan påverka dem och göra det vi vet är hjälpsam eller bäst för kroppen. Och samarbeta med de naturliga principer som härskar över vår kroppen vår gror eller växer eller
Då med det så har vi nått målet för denna episode. Och jag hoppas att ni har blivit inspirerade av att söka hoppet om att det finns i den situation där det är med deras diabetes, att det finns hopp där. Och ni kan, precis som de här stora råttorna som hade problem. Ni kan ta tag i motion, ta tag i god kost. Och det gör ni inte bara för egen skull, utan ni kan ju göra det också som exempel för nästa generations skull. Så jag önskar lycka till och så ses vi nästa gång. Tack för oss.